Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Idag har vi samlat ihop en hög lyssnarfrågor som ni skickat in under veckan. Det känns superkul att få inkludera er ännu mer in i vår podd. För vi blir så glada när vi också ser hur ni delar med er och skriver att ni, det ni relaterar till våra avsnitt och så på Instagram eller på direktmeddelarna.
Ja, men superkul. Ja, och vi har fått in väldigt många frågor. Så vi får se här om vi hinner besvara alla som vi vill idag.
Ja, men precis. Vi får köra på och sen så får vi spara de andra till. Så dyker inte din fråga upp så kanske den kommer senare.
Ja, exakt.
Men ja. Hur har din vecka varit innan vi där dyker in i frågorna? Så vill jag höra en liten update.
Ja, men min vecka, hur har den varit? Jag tränar ju på, nu tänker jag verkligen träningsmässigt så, för jag har ju mitt mål här på kort sikt med New York Marathon, så jag är väldigt inne i de tankarna just nu och försöker träna på så mycket som jag kan. Jag har fortfarande ont i min fot, vilket är tråkigt. Och jag har nu fått en tid hos min naprapat som jag har varit hos en del i Stockholm. Han tror nämligen att han vet vad det är och att han kan hjälpa mig med några behandlingar. Yeah.
Nej, men gud, det var något nytt.
Ja, så jag har försökt få hjälp här i Motala av både fysioterapeut och läkare, men ingen vet ju alls vad det kan vara så, utan det bara vilas och gäller. Men min naprapat ringde mig igår och han sa att han tror att det är, som hon sa i Stockholm till mig när jag är sjukgymnast, att benen har liksom hoppat lite knas och fel i foten. Att det hände akut under den här paddelmatchen och att det går att fixa till. Det kan vara lite svårare nu för att det har gått ganska lång tid sedan det hände. Så hade man gjort det direkt när det hände liksom, så hade det varit lättare att fixa. Men med några behandlingar så ska det kunna gå okej att fixa till det här liksom. Så att det är liksom inte vila som gäller egentligen för mig med foten, utan det är det jag behöver behandlas.
Okay.
Om det är så som han tror.
Uh-huh.
Så han ska kika på det nästa vecka. Så jag hoppas att han har rätt ändå i det han säger.
Och vad tror han då? Om man tänker behandling och New York Marathon, vad tror han om den chansen?
Alltså han vill hjälpa mig att kunna springa New York.
Okay.
Och jag
så han har
ändå
hoppet om det också?
Han
då?
Har hoppet om det. Han sa inte rakt ut, men jag tror att han har förhoppningar om att det ska kunna funka. Nu är det ju så att New York är väldigt kort tid kvar. Det är 4 veckor nu och det kommer vara 3 veckor efter behandlingen i så fall. Och jag har ju inte hunnit springa någonting sista tiden. Så att det är ju frågan alltså hur skonsamt och smart det är att springa ändå, oavsett om den blir bra till dess. Så jag håller hoppet uppe, men jag är inte säker på att det blir New York Marathon. Vi får se. Jag kommer ju vara där på plats och heja ändå om jag inte springer, men jag är inte säker på att jag kommer springa.
Ja.
Så är det just nu med den delen.
Okej.
Okay. Ja, så vi får se lite. Men du då, Sara, hur är det med dig?
Ja, du, jag... Jag orkar typ, det är när man poddar så här en gång i veckan och berättar till någon hur man mår, då hör man hur illa det kan vara ibland. Nej, jag körde igång min försäsongsträning i söndags. Så roligt, alltså så roligt pass, var ihop med gruppen igen och köra med det här som vi pratade om. Man gör lite allt möjligt och lite mer lekfullt och inte så specialiserat liksom ännu. Kändes jättebra, slängde upp något Instagram inlägg där med massa övningar. Det var kul att det var jättemånga som uppskattade att se lite.
Det var de här hoppen och spänstiga grejerna.
Med boxningssäck och allt möjligt vad vi gjorde. Och så kände man sig så bra, så åkte jag hem efter det, åt lunch och sen bara, jag måste lägga mig på soffan, jag mår inte så bra.
Nej.
Och sen började bli värre och värre och sen så bryter den här, men en klassisk 24 timmars magsjuka.
Alltså fy, stackare.
Så jag var ju helt så, det var så konstigt du vet, på söndag kväll när jag tänkte, när jag kollade själv på den här filmen på Instagram, jag bara, hur kan det här vara idag? Alltså när man mår så dåligt. Och sen är det inte bara så här, idag är det ju onsdag när vi spelar in, och jag hade ju det här då alltså söndag, måndag. Men alltså återhämtningen efter en sån här. Jag håller liksom fortfarande på att trappa upp att min kost är just nu på typ yoghurt, vitt bröd och chips.
Alltså man mår så dåligt när man är magsjuk. Det finns inget värre.
Ja, och sen så är det liksom, sen är man ju som en liten räka efteråt. Alltså det finns ingenting kvar av en.
Nej. Nej, men vi hoppas du blir frisk så fort som möjligt och helt kry och fit for fight igen med träning och allt.
Ja, men nu känns det, idag mår jag bättre, vaknade med lite så här aptit och så. Och imorgon ska jag jobba. Men det är lite så här, det var lite snopet, för man kände inte det komma överhuvudtaget, utan man tränade på och sen bara smack. Men enda trösten i det här lilla att jag har legat hemma sjuk är ju faktiskt att jag har varit i friidrotts-VM på TV.
Ja, och vilket VM.
Alltså det var ju alltså, så du när Johanna sprang som var med? Det gick ju på natten.
Ja, jag såg inte när hon sprang, men jag såg ju hur det hade gått direkt efter. Men alltså, vilken pers det verkar ha varit.
Alltså, det där
i den värmen. Ja, men jag kollade lite som inte sprang i mål.
Ja, det var mer till och med, tror jag, på slutet.
Var det mer till och med?
Ja, det blev alltså så många. Och det var liksom, jag kollade första 14 kilometrarna, kollade jag. Sen var jag för trött också, och jag fattar att det tar ju en lite eller lång tid, det skulle bli så sent. Men de sprang ju också då på en sån, banan var ju 7 kilometer. Så de ju sprang runt den. Så jag såg 2 varv. Och det var just för att där var det upplyst, lika ljus så att det var som dagsljus, för de hade satt så mycket strålkastare.
Men alltså, det var ju mitt i natten. Men det var 7 kilometers bana runt
yes.
I maret. Ah, men alltså, där visste
och det
inte
var inte ens, det var inte ens, det var liksom inte ens runt på en lång slinga, utan det var som en på en motorväg. Så säg att det var 3,5 kilometer dit, och sen vände du och så sprang du på andra sidan tillbaka. Så att det var liksom 7 kilometer fast bara på en bilväg fram och tillbaka. Så egentligen var det bara 3,5 åt vardera håll.
Alltså, snacka om mental prövning.
Ja. Alltså, så du vet, det var verkligen så här som när de springer inne på bana och du vet, sista varvet, att det är en ringklocka. Det var så det var. För att de hade en ringklocka som de plingade i. Nu är sista varvet, så som det brukar vara inne på banan.
Mm.
Och de sprang, och man såg ju liksom på morgonen, sen så kollade jag på loppet faktiskt efter, inte hela, men jag kollade stora delar och bara hoppade lite emellanåt och försökte se. Och man såg ju alltså hur, när folk började droppa av, och det var rullstolar, det var bårar, alltså det där var ett slagfält.
Men alltså att man lägger, man blir så här, att lägga ett VM där i den värmen. Nej. Är det så jäkla smart?
Det är ju nej, det var inte det. I alla fall. Sa ju Charlotta Fogberg sa ju det efteråt också, då när de frågade henne i intervjun efteråt så här, nu i efterhand, var det här liksom, var det här rimligt? Och hon sa ju nej. Och hon gick ändå i mål. Hon och Johanna gick ju i mål. Den tredje svenska tjejen fick ju avbryta, för att hon, det gick ju liksom inte. Och det här var ju liksom inte, det blir lite tråkigt, för att man kan ju inte riktigt säga så här att det var bästa löparna som klarade det heller, för att det där är ju ingenting, det där är ju hur kroppen klarar av att reglera värme och den,
ja, alltså,
luftfuktigheten framförallt.
Är man van att springa i värmen, så lär det ju vara betydligt lättare för de löparna än från skandinaviska löpare till exempel.
Och även om du har förberett på dig, så är det inte det samma sak som att stå där i den luftfuktigheten, alltså. Och det tror jag också individuellt, att vissa personer har lättare för att hantera det
absolut.
Än andra. Så det var någon som började säga, ja men att det här får man ju se vem som är bästa löparen i alla, att det här är en atletisk förmåga, men det håller jag inte riktigt med om, för att då är det liksom, då så är det min sambo sa, ja men då borde de ju springa på Antarktis nästa år.
Ja.
Om man ska vara bästa löparen i alla förutsättningar. Ja. Och då börjar det likna mer crossfit, alltså prepare for the unknown, och att du ska kunna klara. Då börjar det låta som någon CrossFit Games och inte ett maraton. Så att nej, jag skulle inte säga att det här var ett bra maratontävling i förutsättningarna.
Nej, men alltså vad grymt av alla löpare som kämpade så där runt där. Alltså, det är ju
och att de liksom så här, det var ju de tiderna var ju liksom, man såg ju det, Johanna hade också ungefär en halvtimme sämre än hon brukar springa.
Och en halvtimme är ju väldigt mycket.
Ja, och det var ju också vinnartiden var ju den sämsta genom tiderna, så det säger ju ganska mycket om hur det var att springa där, och att de ens sprang i mål. Det är sjukt.
Ja, det är det. Ja, det var kul att läsa om oss i alla fall.
Ja, det som jag tagit med mig mest i alla fall, som jag känner att jag, alltså, det här med att hitta inspiration. Man kan ju hitta inspiration i världseliten, men framförallt tycker jag när det är någonting man kan koppla till sig själv. Förstår du? Att man måste ju hitta någonting som man kan så här, känna någon igenkänning eller någonting.
Ja.
Och jag är så sjukt motiverad nu för att 100-metersfinalen, såg du 100-metersfinalen?
Nej, gjorde inte det.
Nej. Tjejen som vann heter Shelly-Ann Fraser Price.
Ja, såklart.
Och hon är ju jamaikan. Och att hon vann nu i år, det är inget konstigt, hon är ju en av världens bästa sprintrar. Men hon är för det första ett år äldre än mig. Hon är 86. Så hon fyller 33 i år. Bara det känner jag så här, att hon kan vara på den nivån i den åldern, känns så här, man kan. Man tappar inte så mycket fast man har blivit äldre. Dessutom har hon gjort en comeback efter att hon har fått barn. Så hon har en, vad är det, snart 2-åring. Och att se henne komma i den formen hon är nu och vinna. Hon vann på alltså 10.71. Vilket är en hundradel från hennes personrekord all time. Och det var bara så coolt att se. Ja, och hennes resa liksom så här, hennes första, eller alltså hon vann OS 2008. Det är alltså 11 år sedan. Så hennes karriär är ganska lång. Och med den här vinsten som var nu i förrgår, var att det var hennes fjärde VM-guld. Och med det så är hon liksom den historisk. Hon har, ingen har vunnit 4 VM-guld på 100 meter någonsin av alla. Alltså inte Usain Bolt heller. Han har vunnit 3 VM-guld. Så man tänker att det är den stora sprintikonen. Men hon är, det är ingen, för man får tänka att det är ändå 2 år mellan varje VM. Så 4 VM-guld är 8 år.
Under 8 år.
Och så har hon fått barn här emellan, så hon har inte kört alla. Så att, så jag bara blev så här, allting är möjligt. Och nu menar jag inte att jag ska till VM, det är inte det jag menar. Men jag menar om hon kan komma tillbaka i en sån form och ha den utvecklingen, varför skulle inte jag då kunna det på min, alltså utmana mig själv där jag är?
Precis. Så men gud vad härligt.
Ja, så det är så häftigt att se bara wow, girl power på alla sätt.
Ja.
Ja, nej, så det är nog det största jag tar med mig från det här VM hittills. Och så såklart Daniel Ståhls och stavhoppet.
Och Angelica.
Ja, hennes person, herregud. Hon bröt alltså av en stav. Fick hoppa om för att staven gick av. Fick typ en lånad stav. Och sen så tar hon svensk rekord i hoppet där. Så det var också helt otroligt.
Så himla kul att se.
Och Daniel Ståhl, ett VM-guld.
Ja. Precis.
Oh, nej, så det var en häftig vecka. Så det var ju den enda lilla tröst här med när jag har legat i soffan, att jag har ändå haft någonting att titta på. Men du, ska vi dyka in i frågeavsnittet? Vi har ju lite frågor att beta
av. Vi har ju en hel del här. Ja. Ska vi börja med första frågan då?
Ja.
Hur lärde ni känna varandra och vad tycker ni är den andras bästa och sämsta sida? Det var roligt. Hur lärde du känna varandra? Jo, men vi lärde känna varandra i somras i poddstudion hos Runners World. Ja. Kan man ju säga.
Precis, jag tänker att många tror ju, det här pratar vi om i kanske det första avsnittet eller någonting. Ja. När vi började podda så kände ju inte vi varandra.
Inte alls.
Utan, eller vi var ju så här instakompisar.
Ja, men vi var inte så här, vi var inte jätteaktiva på varandras konto. Man gillade lite grejer ibland och sådär och kolla in varandra. Alltså jag hade koll på dig, men det var inte så här att vi hade ju inga konversationer där ordentligt eller något sånt heller.
Nej, det var ju så här att man kanske så här, gillar varandras grejer och så här. Jag kommer faktiskt ihåg ändå att du kommenterade när jag och Lovisa Lofsan var i Thailand.
Ja,
och så kommenterade du någonting så här, och drömresan någonting med er som så här, coacher eller någonting. Och då tänkte jag så här, men du då? Så kom jag ihåg att jag tänkte. Jag bara, hon skulle säga bara, men gud, liksom, Josefin då, liksom. Den inspirationen. Så jag faktiskt kommer ihåg den kommentaren, för att jag blev ändå så här, Josefin skrev.
Ja, men så när du säger nu så kommer jag också ihåg den, men det hade jag glömt bort.
Ja, men jag kommer ihåg, för att det är för att jag ändå blev så här, lite glad. För jag tyckte ju att du var väldigt inspirerande och så.
Ja, vad kul. Ja, men så sen, vi kände ju inte varandra innan. Men det började ju med att jag frågade om du ville podda med mig. Och du ville det. Och då så började vi. Vi träffades första gången i Stockholm. Bodde på hotell ihop i samma rum ju. Första dagen vi träffades. Men så här, genom eller så här, glaspartier kring toaletten liksom. Bara, bra. Och en jätteliten säng.
Vi stod i samma säng med en glasvägg till toaletten.
Ja. att det med det jag tycker att jag så här, jag känner dig väldigt väl nu. Det känns ja. Så.
Men jag tänker på det också, för att vi, i och med att vi har ju pratat, i början träffades vi och poddade på plats hela tiden, men vi pratar ju i alla fall en gång i veckan när vi poddar, sen kan vi messa lite emellan. Men när jag tänker tillbaka, det är ju få typ kompisar som jag pratar så regelbundet med.
Nej,
och liksom uppdaterar. Sen även om vi är vår gemensamma ju mest träning och så här, men det blir ändå, man reflekterar över vad som händer där, och det blir att man också lär känna varandra på ett annat sätt. För så var det ju somras när jag tävlar gjort ett bra sätt. Då ville jag ju typ ringa dig. För att jag visste att du visste kände mig. Det var inte bara för podden. Det var inte så här, jag har content till vår podd. Utan det var för att jag visste att du visste vad jag kämpade för. Och vad som fanns i mitt huvud.
Ja.
Och då blir du nära på något sätt.
Alltså det är väldigt kul. Det är fascinerande när det funkar. Och det ska bli väldigt kul att se framöver här vad som händer. Med vår relation faktiskt. Jag har inte tänkt det, men det är faktiskt intressant. Ja. Det är kul fråga.
Men dina bästa sidor, jag tycker det är att du är så himla himla positiv och snäll. Alltså du på något sätt, du känns så genuint snäll, alltid så här omtänksam.
Tack.
Men också liksom så här så positiv, och det utstrålar ju så jättemycket tycker jag i din egen träning. Den här positiviteten, alltså så här att även om jag vet att det är jobbigt, och jag hoppas att du tillåter dig också tycka att det är jobbigt och så, men det känns som att din grundegenskap som är så fin är att du ändå har positivt tänk och ser det bra i allting, och det tycker jag är en jättefin förmåga. Sämsta sidan, den har jag inte luskat ut ännu på distansförhållande.
Det finns säkert ganska många. Nej, men det är svårt om man känner varandra sig så pass djupt, så det är svårt att se dåliga sidor, så det är det faktiskt.
Ja.
De kommer fram sen, Sara, jag lovar. Nej, men alltså, ni är dig då. Och den bästa sidan med Sara, alltså det är, du är sprudlig av glädje. Du är en väldigt glad person och utstrålar det väldigt, väldigt mycket. Väldigt snäll också. Och det är så mycket. Alltså, du har sånt himla härligt självförtroende också, tycker jag. Och väldigt målmedveten. Alltså, mycket mer än vad jag brukar sätta på oss människor. Du är så målmedveten och har sån positiv energi och anda i det på något sätt. Tycker jag.
Åh, vad härligt. Vad snällt, vad kul.
Ja, men verkligen så. Sen har jag en sämsta sida som kanske inte är så dålig egentligen. Men det är ju faktiskt att du kanske är något för snygg i kroppen. Så jag blir lite avundsjuk. Det är väl det enda.
Alltså det där är så roligt. Hur man liksom andra kan se ens kropp.
Det är så himla kul. Ja, men gud, alltså, du är helt sjukt vältränad. Ja, men det säger jag ofta till dig, det vet du. Men, nej, men det finns inget negativt att säga om dig. Du är jättehärlig, tycker jag.
Åh, tack. Oj, vilken buss vi började med oss själva. Ja. Har vi någon lyssnare kvar?
Alla bara försvinner nu, liksom. Ja, det var roligt.
Nej, men det var roligt, för det är ändå kul att reflektera över det där. Och ifall folk inte vet, just speciellt att vi inte faktiskt känner varandra jätteväl.
Ja.
Vi lär känna varandra samtidigt som ni lär känna oss, tänker jag nästan.
Ja, så då, våra lyssnare får följa vår resa mellan varandra. Liksom. Ja, så är det ju.
Sen har vi lite fråga av Emilia här. Vad jobbar ni med och hur ser era arbetsdagar ut? Vi har ju nämnt lite sådana här till tidigare avsnitt, så man kan alltid gå tillbaka och lyssna. Men om man drar det snabbt då, vad jobbar du med?
Jag jobbar som influencer väldigt mycket, nästan heltid. Och det innebär att jag jobbar mycket på Instagram med många samarbeten. Och jag jobbar också som skribent för Anders World. Och jag poddar ju för dem med dig, Sara. Och jag driver ett AB med min sambo där jag sköter mycket ekonomi. Och det tar också lite tid, inte jättemycket. Men lite allt i allo i vårt företag, ska jag säga också. Men mesta del så är det ju influencer. Löpcoach också, lite grann ibland.
Mest på event, va?
Vad sa du?
Det är mest på event.
Precis. Just nu är det ganska lite när det gäller löpcoach-delen, tyvärr. Det är lite mer på större event som jag blir anlitad, vilket är jättekul. Jag älskar den delen i mitt jobb egentligen. Ja, men du då, Sara, vad jobbar du med?
Jag skulle säga att jag jobbar ungefär 50% med personlig träning. 50-60%. Och då håller jag ju till i Lofsangruppen Studio. Så där har jag Peter mest framförallt ganska prestationsinriktat, att alla har nästan någonting att de vill åka Vasaloppet, springa något lopp, bli starkare, alltså mer så här, utvecklas inom träning. Förut kanske jag jobbade lite mer med det har svängt lite, men mer kanske kom igång med träning och sånt. Det har jag inte lika mycket. De flesta som kommer till mig nu kan redan oftast ganska mycket om träning, eller kommer tillbaks efter en graviditet men vill också tillbaks till en träningsform. Så att idag jobbar jag ganska mycket med då liksom att jobba, göra folk starkare och lite mer så här drivna mot ett specifikt mål. Så det är det. Sen även i Lofsangruppens studio har jag också mammagrupper. En gång i veckan. Och sen när jag inte är i studion så har jag klasser på Barry's Bootcamp. Tre stycken sådana i veckan. Och sen så poddar vi ju. Och sen så har jag också en del sociala medier. Så att det är samarbeten ibland. Och att hålla igång den, för att också det är en del av marknadsföringen för min PT och allt så också. Så att det blir ungefär, jag brukar säga att det är ungefär 50-60% PT, och resten av tiden är podd, Barry's, samarbeten, sociala medier och mail och allt så här, en admin, kika fakturor, allt sånt. Det går ju också.
Jag tänker så här, hon undrar hur en arbetsdag kan se ut. Och för mig så är de ganska olika varandra. Alltså det är mycket fota och filma och skapa content både till mig själv och till andra företag som kanske vill ha med mig som spokesperson, deras reklamsammanhang och såna grejer. Så det är mycket sånt som jag och min sambo gör tillsammans. Och sen är det också mycket administration också med ekonomin och fakturor hit och dit och vad det nu är. Och sen så är det ju sitta och skriva artiklar, och det är att sitta och förbereda podd, det är podda. Det är att åka runt på olika kanske uppdrag, resa runt och springa lopp eller coacha i olika sammanhang. Så det ser så olika ut för mig. Mycket mejlkonversationer med företag, förhandlingar, ja, lite av allt, känns det som ibland.
Ja, men jag är också ganska olika, men jag har strukturerat upp det ändå lite så att måndagar kör jag bara PT, tisdagar där är lite blandat med mammagrupp, PT och Barry's, onsdagar då jobbar jag helt hemifrån och då är det bland annat podd, men också admin där jag sitter och planerar mycket PT-timmar och sånt. Så, och det är väldigt skönt tycker jag, att då har jag ändå så då har jag där jag hinner beta av väldigt mycket. Och sen torsdag blir det lite bland, torsdag fredag är lite blandning mellan Barry's, PT och admin. Så att jag har någon struktur över veckan med att ha onsdag i alla fall som en sån här admin-dag. Men sen dyker det upp alltid nu under hösten och sånt här. Nu också har jag en del lite extra workshops på helger. Vi kommer ha så här handstående workshops som jag ska hålla i november. Jag har lite och lite grupper, privata grupper som har bokat också. Sånt som jag också kommer ha lite helger och sånt. Kanske upp till Umeå en helg och jobba lite också. Så det är under hösten nu speciellt tycker jag. Då dyker det upp lite extra så här event och sånt också.
Ja, men spännande. Så båda vi får jobba väldigt mycket med träning kan man säga. I princip heltid båda två.
Samma tjej här har två frågor till som jag tänker vi kan ta för dem. Ena är så här, vad tror ni att man ska göra för att lyckas med sin idrott?
Den är intressant. Någonstans måste man i alla fall tycka att det man gör är kul i grunden. Alltså det är jätteviktigt för att man ska hålla på sikt och länge. Och sen tror jag att man också behöver se över lite varför vill jag prestera. Och är det för mig själv eller är det för någon annan? Är det för någon annan så kanske man inte ska satsa. Alltså det kanske inte är så kul då. Men är det så att man vill prestera för sig själv, så tror jag att alltså det är en viktig faktor i det hela, tror jag. För det där brast för mig när jag tänker bara tillbaka på mig själv när jag var ung friidrottare och jag inte tyckte det var kul att tävla längre. Det var inte kul, för jag hade prestationsångest hela tiden. Så jag tappade suget att tävla. Jag tyckte det var jättekul att träna, men ville inte tävla längre. Och det kanske var för att jag påverkades av andra. Det snackar vi om i den avsnitt. Men hade jag behållit någonstans att jag gör det här för min egen skull och insett det tidigare och jobbat för det, så hade jag kanske hållit kvar längre. Och man måste vara ihärdig och hålla kvar sin sport, tror jag. För man kan utvecklas väldigt sent i livet också, vilket man kanske inte tror. Vad tror du, Sara?
Jag tror också jag tror mycket på att våga bredda. Alltså den här som man pratar om mycket så här i föreningsidrotten, att bredda idrott och att det inte alltid, att man inte specificerar för tidigt.
Absolut.
För det gör också det här med att man kanske tappar intresse, tappar suget, och att man ofta, alltså när man specialiserar, då kommer man ju också nå en, ett stopp om man bara gör en sak. Medan man kanske så här, borde hålla på med något annat samtidigt för att märka, men vänta, jag går framåt på det här. Och inså att då går man ändå framåt fast man inte gör det. Alltså så att våga bredda, speciellt liksom som ungdom, så tror jag att det är jätteviktigt att våga. Och det vet jag att de har börjat kolla på nu, många föreningar har börjat kolla på liksom att du ska kunna i samma förening typ spela fotboll 3 gånger, vara med på hockeyn eller vara med på det här, alltså samma gymnastik och fotboll, att det ska kunna gå om det finns samma idrott inom samma förening. Så ska det, att det har de börjat kolla på för att man tror mer och mer på att den här bredden är viktig.
För det kan ju vara smart.
Ja, för det kan ju vara till exempel att du har alltid spelat handboll och så tycker du att det är jätteduktigt, men du har ju inte provat fotboll.
Nej.
Och du har spelförståelsen och du har det och du har bollkänsla och sån där, men då, du vet ju bara hur duktig du är på handboll för att du har ju kanske inte testat något annat än det. Men om du då kan både träna handboll och fotboll och kanske innebandy om du tycker att bollsport är din grej till exempel. Så då kan det vara verkligen en fördel att hålla på med alla länge och sen kanske sent välja vad som kanske är roligast också.
Ja, precis.
Så det tror jag på, och lite det känner jag väl lite själv också, att vi, jag blev också lite att välja, eller det blev ju för mycket. Jag höll på med gymnastik och fotboll när jag var liten, men då var det också jag hade gymnastik 3 gånger, fotboll 2 gånger, och så ville båda öka på med 1 gång i veckan, och det blev för mycket och då blev man att välja. Så jag tror att det hade varit kanske bra att våga. Gymnastik är ju svårt för där behöver man specificera sig tidigt om man vill bli duktig, för det är en ung sport om man säger så. Men sen då när jag har slutat, jag hamnar ju sen efter många års uppehåll in på CrossFit, och CrossFiten är ju en sån som jag skulle kalla bredd, för man tränar tyngdlyftning, man tränar uthållighet, man tränar styrkelyft, man tränar gymnastik, man tränar väldigt mycket i CrossFiten. Och den tror jag absolut hjälpte mig tillbaka till, att, till den nivå jag har i sprinten idag. Och det tror jag var bara för att jag höll igång, som du säger, man slutar inte träna, man håller igång och utvecklas, men det kan vara på någonting annat en stund. Och att det kan ju bara ge fördelar, och det är också en form av bredd. Så den tror jag på. Så jag tror att är du ett så här, säg att du är så här sena tonåren, 19-20 eller någonting, och är så här, att du kanske vill sluta, inte att du vet inte säkert, men du har tröttnat på just nu, då ska jag säga så här, kör CrossFit några år under tiden. För jag tror att du kan ha en, alltså till exempel, det beror på vad din idrott är, men alltså hitta någonting, för CrossFiten var i alla fall, tycker jag, den är en väldigt, det är en bra fysträning helt enkelt. Alltså om man tänker fys, det som vi pratar om, fysträning för säsong, den är bra för det, för många, för du får en ganska bra atletisk förmåga på många plan. Och vill du sen gå tillbaka och specificera, så har du ganska hög nivå där ändå, så behöver du bara specificera igen. Så jag tror att våga kanske bara bredda om du vill bli duktig på någonting. Våga bredda och ha långsiktighet.
Jag tror också långsiktighet är jätteviktigt. Den här tjejen som skrivit den här frågan, vet jag, hon är fortfarande ganska relativt ung, tänker jag. Om jag för mig. Mig själv och dig, säger hon där. Så att hon har många år på sig att bli väldigt bra på sin idrott.
Ja.
Faktiskt.
Ja, precis. Hon skrev också, vad får er att hålla motivationen och fortsätta?
Oj, vad svårt. Alltså för mig så kommer ju löpningen som jag har hållit i så många år, det kommer ju så pass naturligt, och så det är som en vana för mig att springa. Och jag vet så himla väl hur bra den får mig att må och känna mig. Så det är ganska nog motivation för mig, att springer jag så vet jag att då mår jag ganska bra. Liksom, för att hålla en, liksom en normal nivå i livet på olika sätt. Så för mig är det, jag är också, jag skrev ut om det här på Instagram för ett tag sedan, eller för några dagar sedan, att jag har en sjukdom som heter hypotyreos, eller vad det nu heter. Det är ett annat namn för en sjukdom som inte jag hade koll på. Min mamma skrev till mig, men det heter ju det här. Ja, jag har i alla fall hypotyreos. Det är att jag har underfunktion av sköldkörteln. Ja. Så jag blir väldigt låg på energi ofta. Min nivå blir ganska låg. Så jag har ju genom mina år, tror jag i efterhand, tagit till träningen för att bibehålla en normal energinivå i vardagen. Och jag tror det fortfarande, eller jag vet att det är så. Jag känner ju liksom av det, att får jag inte träna så sjunker min nivå ganska så långt ner. Och träning hjälper mig att hålla en bra energinivå som är ganska normal. Och jag tror att det har varit motivation för mig i många år faktiskt. Och sen så sätter jag ofta också upp ganska konkreta mål. Det är inte så att jag så här, kanske sätter upp ett mål jättelångt inför någonting, men jag har alltid några små mål med att jag ska springa ett maraton ungefär då, jag ska göra det ungefär då, så att jag har en tanke i mitt huvud att jag tränar för någonting i princip hela tiden, året om. Och det får mig också att hålla motivationen uppe. Ja. Så är det för mig.
Ja, jag känner väl också så här. Det är olika i olika perioder, skulle jag säga. Så att man tänker att man kan inte bestämma sig, det här är min motivation. För att man måste ju hela tiden känna efter vad som kommer. Och just nu, om jag bara känner så här, vad är min motivation just nu? Det är att jag tror att jag kan bli snabbare.
Ja.
Alltså bara så enkelt. Att jag tror att jag kan utvecklas. Jag vill fortfarande utvecklas och jag tror att jag kan utvecklas. Och det är min motivation. Så egentligen så, kort och gott.
Ja, men det behöver inte vara mer än så.
Nej.
För det räcker det att du vet det och då jobbar du för att bli snabbare.
Ja, alltså, så känner jag.
Ja. Vad är bästa knepet för att stärka pannbenet så man inte lägger sig platt när det är jobbigt och man blir trött?
För det första så vill jag bara tipsa om att lyssna på vårt förra avsnitt, eller inte förra, två gånger sedan. Mental träning heter det. Ah, där är vi inne och pratar lite om det här. Så att lyssna i alla fall på det också. Ah. Men har du några ytterligare tips?
Men jag har ju, ja men det kommer du in på där. Alltså det konkret du kommer in på med chest up, ice forward, när man är lite trött till exempel. Alltså den tycker jag är ett konkret och bra tips. Chest up, ice forward, när du blir väldigt trött. Sträck på det extra, är ute och springer till exempel. Sträck på det extra mycket, öka frekvensen. Så du ser stark ut, du kommer känna dig starkare och komma över det här liksom tröttheten. Det är ett konkret tips tycker jag man kan använda där faktiskt.
Ja men verkligen, och det vi var inne på just det här med positivt self-talk. Jag vet inte vad det är bra ord på svenska.
Precis.
Att man har den och att när det blir det här tungt att försöka liksom, jag brukar kunna tänka liksom så här, när man vill stanna då är det varenda steg man tar här är de stegen som gör en bättre. Den tanken brukar jag säga. Så jag brukar säga bra, du har det. Alltså allt du gör nu är bara plus in på kontot, plus in på, så att man känner att det här är bara det är bra att det är tungt. För det är då jag är utanför den här comfort zone och det är här jag blir bättre. Så att försöka ha den mindsetet när det är där och bara känna att jag bara samlar ihop de här pluspoängen nu. Sen vet jag att förut när jag tränade CrossFit, då tränade jag ganska mycket, eller mycket mer mängd än vad jag gör idag. Och då kommer jag ihåg också att det var ett under en period som det var så här fokus på just lite mental träning också. Det var ett riktigt grisigt pass. Och det var en gång i veckan som det där passet återkom och det blev lite värre för varje vecka. Ja. Men då tyckte jag också att det var jätteskönt att det var placerat dagen innan vilodag. Så har man ett tufft pass under veckan som man vet att det här är grisigt, det här kommer att vara tufft att göra, att sätta det dagen innan vilodag. För jag kunde under passets gång då också bara så här, veta att det är bara att bita ihop, det är bara att göra det här, sen kan jag imorgon behöver jag inte göra någonting.
Precis, och jag tror också att man behöver se kanske om man har något mål framför sig. Till exempel som jag har haft New York Marathon framför mig som målbild. Och så på min cross-trainer så stod 2 timmar och 20 minuter häromdagen på den här jäkla cross-trainern. För att jag hade målbilden New York Marathon, det är dit jag ska. Och därför så klarade jag av det. Hade jag inte haft det så hade jag aldrig stått på cross-trainern i 2 timmar och 20 minuter. Aldrig hänt annars.
Har du hängt upp så här crystal building?
Målbilder. Jag kanske ska sätta upp så här en bild här.
Du får tapetsera med liksom skyline New York.
Ja, exakt. Så det tror jag på. Nej, men lyssna gärna på vårt avsnitt om mental träning så pratar vi mer om det här.
Yes, sen har vi en fråga om morgonträning. Så nu behöver vi komma in lite mer på träning. Hur lägger ni upp det med till exempel om man ska träna på morgonen med frukost och så? Den här tjejen vill ha lite tips på det. För att hon känner själv att hon behöver träna på morgonen för att få ihop sin vardag. Men saknar lite energi till de här passen. Och då är det främst löpning. Hon tränar 3 gånger i veckan, både intervaller och distans. Hur skulle du tänka? Morgon tränar du?
Jag gör ju det, väldigt mycket.
Hur tänker du kring det här?
I många år har jag gjort det. Jag är en sån som... jag kan ju springa på morgonen med ganska tom mage. Men då tänker jag ofta på, eller alltid på, att se till att äta en ordentlig måltid på kvällen innan. Som är näringsrik. Sen när du går upp på morgonen, då kör jag ganska tidigt också. Så jag är liksom... jag har fortfarande kvar energi från kvällen innan. Och jag kan ibland ta en halv banan på sin höjd liksom, innan jag går ut och springer. Lite vatten och sen så klarar jag mig på mina pass på det. Jag kan till och med springa ett ganska långt pass på den energin från dagen innan. Men jag tror att min kropp också har vant sig vid att springa så här. Så om den här tjejen eller killen inte är van att springa på morgonen så kan det vara lite jobbigt i början med energin. Men jag tror det är en vana faktiskt mycket. Vad tror du?
Ja, absolut en vana. Jag tränar inte på morgonen. Eller inte så tidigt. Eller, nej, inte så tidigt. Utan i så fall tränar jag efter att jag lämnar på förskolan eller så. Så det blir, då äter jag ju frukost precis som vanligt. Jag har ganska lätt, det kanske också är en vanlig sak. Jag har ganska lätt att träna ganska direkt på att jag har ätit.
Mm. Och då har jag
ja, för att det är liksom så här... ja, eller direkt på, men en timme efter att jag har ätit, även om det är lunch, alltså en större måltid, så det går bra. En timme är inget problem för mig. Så jag tror att det, allting är säkert lite vanlig sak. Men jag vet att förut när jag... jag tänker tillbaka. Det är så här fördel att man har tränat massa olika saker. För då förut när jag tränade till milen för ganska många år sedan. Men då löptränade jag på morgonen ganska ofta. För då var jag ute och reste samtidigt. Så då var jag, då gjorde jag ofta så att jag steg upp innan det blev för varmt och sprang på morgonen. Och då kom jag ihåg att jag också, då åt vi ofta middag sent ändå, för att vi var liksom ute och reste. Och det tyckte jag var jätteskönt, att man kunde äta middag vid 8-tiden. Så att, och äta på ganska bra då. Så
man kunde... Och man kan ju ta en smörgås innan man går och lägger sig extra också.
Ja, exakt. Mm. En kvällsmål också. Men om jag inte hade gjort det så, eller oavsett, jag är ju sån som vill ha ganska mycket mat. Och jag vet inte, jag kanske är en typisk styrkenörd som vill ha mina muskler kvar, så jag tänker så att jag tog faktiskt ofta också en typ bara en proteinshake och en banan innan, för det är typ alltså en frukt och antingen lite yoghurt eller som sagt en proteinshake, för det var lätt att ha med mig när jag reste till olika ställen, att jag bara hade med det, och så det tog jag då på morgonen, och kaffe gärna, så jag ville gärna få lite koffein och så, och då sprang jag mina pass, nästan alla pass på morgonen. Och då gjorde jag så, men det var också som en rutin. Jag steg upp och tog den där lilla frukosten direkt bara för att vakna till lite, sen klädde jag på mig, drack mitt kaffe och stack ut, så jag kanske stack ut en halvtimme efter att jag vaknade, och däremellan fick jag i det här, för att mentalt behövde jag få lite sött på något sätt, söt smak i munnen för att vakna till och bli lite piggare. Så det funkar för mig, och sen äter jag då alltid frukost ordentligt när jag kommer tillbaka.
Ja, men det är också. Då blir det som grötmåltid med kanske ägg och alltså ganska stor frukost efter.
Ja. Däremot, om det är ett pass där jag verkligen ska prestera, säg att det var de tuffa intervaller eller någonting, då hade jag faktiskt försökt placera in det att inte vara på morgonen. Mm. Åtminstone inte så innan frukost.
Jag kan hålla med om det. Just de här tuffaste passen kan vara rätt jobbiga att köra på morgonen. Man är inte riktigt vaken i huvudet heller, tycker inte jag. Att man är lite piggare och alertare. Oftast, tror jag, från flesta i alla fall, att det är så. Att man är lite piggare mitt på dagen eller på eftermiddagen.
Så att har man en gång i veckan som man kanske får till det, att kunna träna på kvällen eller eftermiddag, sätt det tuffaste, eller det mest, där du mest ska prestera, sätt det på den, och så kör du kanske lättare distanser och sånt på morgonen.
Jag håller helt med.
Vi har ju fått ganska många frågor om just kost.
Ja, precis.
Så att vi tänker faktiskt så att det är lite om hur vi äter och sådär, men också allmänna generella råd. Så att vi tänker att vi buntar ihop lite kostfrågorna till ett senare avsnitt. Så har ni fler frågor på kostämnet så kan ni fylla på med dem, så tar vi dem senare i höst.
Hur ska man lägga upp träningen för att klara en mara i vår? Det är intressant. Det här har jag gjort ganska många gånger. Maraton ligger ofta, ganska många maror ligger på våren. Och jag tänker att om den här maran som den här tjejen pratar om ligger kring ungefär april, så har ju hon 6 hela månader kvar med bra träning. Som hon kan få in. Ja, men det är ju oktober, är november, december, januari, februari, mars. Alltså till och med mars. Det är 6 hela månader.
Det är lite kort.
Innan april. Nej, men det är inte... Den här tjejen vet jag har... Hon har mycket tjänstbakgrund som skriver frågan.
Jag menar inte mot henne. Jag menar att gud, är det april om 6 månader? Det var så jag tänkte. Jag bara, åh gud, är det april om 6 månader?
6 månader är ganska... Ja, eller hur?
Ja. Jag tänkte typ att det var 5 månader till jul.
Ja, det är så sjukt alltså. Det är snart så här. Nej, men så 6,5 år. Det är ju det är väldigt bra att hon börjar tänka nu liksom. Hur ska hon tänka inför sitt maraton i april, eller i vår? Ja, det är det. Men jag tycker inte att hon ska bli för fokuserad redan nu, för då kan man tappa lite motivation, tror jag, på vägen. Så jag tror att i alla fall 2 månader här nu tycker jag hon kan köra. Vi snackade om det lite förra avsnittet om försäsongsträning, men som kan tänka lite, få in lite distanspass, gärna lite kuperat, få in lite backar i sin träning, gå ut och springa mycket på känsla, njut av luften som är ute nu, gå in i gymmet, köra lite tung styrka, det snackade vi om sist också. Att det är ganska bra tid för henne då att faktiskt göra det i några månader. Och det kan ju vara, som vi pratade om, lite tyngre styrketräning, alltså lyft av olika slag, tänker jag. Och sen, så hon kan också göra så om hon inte vill vara ute och köra alla sina löppass, för det kanske blir isigt och halt och mycket. Alltså, vinterlöpning kan vara tuff om man inte har utrustning för det. Då kan hon variera med att springa lite på löpband eller köra annan konditionsträning. Alltså hon kan ju kombinera med att springa, så att hon springer 2 pass ute i veckan och så kör hon 1 pass kanske med crosstrainer, roddmaskin, cykel, ja, vad som helst. För att få in konditionsträningen ändå, tycker jag. Sen efter jul, efter december, så i början på januari, då kan hon börja så här tänka lite mer fokuserat på just det här maratonloppet, tycker jag. Och då kan hon verkligen fokusera på att få in, om hon har fått bra distanspass här nu de här månaderna, så kan hon få in lite längre distanspass till och med i januari, februari, där hon kanske kör, ökar på sitt långpass varje vecka eller varannan vecka i alla fall i början. Så om hon är uppe i 2 mil, säger vi, i januari som sitt längsta pass, då kan hon jobba med det någon vecka eller 2 till. Sen kan hon hoppa fram och köra kanske 22 kilometer så småningom, 24, öka på långpasset liksom successivt fram tills vi är kanske i mars någonstans. Så hon där i mars känner att hon kan hantera och springa kanske 3 mil på träning. Och att det funkar bra. Hon klarar av det med, liksom, med muskulaturen, ligamenten, fotled, allting, klarar av att springa. Ja, men typ 3 timmars pass i alla fall. Och ligga och köra, hålla kvar långpassen, kanske köra i alla fall, som sagt, minst 1 långpass varannan vecka hela tiden. Ja. Och sen få in distans på det också. Och även lite tröskelintervaller skulle hon kunna köra. Man kan ju köra till exempel 3 gånger 10 minuter tröskel. Och tröskelfart, det ligger ungefär kring din halvmarafart, kan man säga. Kanske något snabbare din halvmarafart när du maxpresterar. Så ligg och kör sådana intervaller. Du behöver inte gå upp och köra de här. Visst, det kan vara gynnsamt att köra de snabbaste intervallerna också. Men det kanske ska vara ännu mer fokus på tröskelintervaller än de snabbaste inför ett maraton, tycker jag. För de snabba intervallerna sliter också väldigt mycket på kroppen. Visst, de ger väldigt mycket, men hon har mara framför sig. Så det blir viktigare med tröskelpass och långa långpass för hennes del. Sen så har jag också ett favoritpass som jag kör inför mina maror. Då brukar jag springa in fartlek i mina långpass. Så om jag går ut och kör 25 kilometer, säger vi, så kanske jag först springer i väldigt långsamt tempo, för det ska man göra när man springer långpass på träning. Då springer jag kanske 15 kilometer väldigt långsamt. Och sen springer jag 15 kilometer. Då så drar jag på mig fartlek i 2 kilometer. Och det tempot motsvarar ungefär min marafart på tävling. Och sen efter 2 kilometer så springer jag kanske 3 kilometer till i långsamt tempo. Och så kör jag en till som fartökning på 2 kilometer som också är ungefär i min marafart. För att leka in marafarten lite som man ska ha på tävling sen.
Just det.
Ja, så det är lite, så här, lite tips på hur jag skulle lägga upp det inför ett maraton i vår. Så börja fokusera ordentligt i januari och inte tidigare. Utan håll kvar distansen här nu och träningen. Men i januari kan man bara fokusera mer specifikt på maraton.
Så egentligen bara träna regelbundet 3-4 pass i veckan, varav 1 är ett långpass.
Ja, det tycker
under
jag.
Under hösten.
Ja, absolut.
Och hur långt tycker du att det sista långpasset bör vara och ungefär hur nära loppet?
Det tycker jag, det sista längsta långpasset, 3 veckor innan kanske.
3 veckor, ja. Och hur, hur
och
långt?
Det, alltså, när jag kör så brukar mina ligga på 32 ungefär, de längsta. Jag springer inte längre så på träning, för att det, för mig är det för stor skaderisk att springa längre. Så jag tycker inte hon ska dra på längre än 32 faktiskt. Det tycker inte jag. Och bli 30 så räcker det också.
Ja. På, och då kan man ju lite därifrån göra en sån här baklänges planering att sätta in, för beroende på när ens lopp är. Så nu var ju det här i vår, men har man senare i sommar någonting, så man kan ju räkna in då 3 veckor innan loppet skriver man in 32.
Och det kan till och med vara 3 eller 4 veckor innan, ska jag säga. 4 funkar också för det långpasset.
Men då kan vi skriva in det i sin kalender någonting, att här ska jag springa 32 och då blir det typ veckan eller veckan innan det, så det är 30 det där. Och så gör man bakåt, så kan man ju se lite på var man behöver ligga på i februari eller januari också.
Precis. Och att tänka på att 2 veckor innan, alltså, då ska man ju inte ligga och slita på kroppen, alltså. Det är verkligen lugn träning då som gäller. Och inför mara, alltså, spring inte för långt pass 2 veckor innan heller. Nej. Jag vet att vissa på elitnivå springer fortfarande väldigt långt 2 veckor innan när de ska springa maraton. Men för en motionär, alltså dra inte på för långt pass 2 veckor innan. För det kan skada mer än göra nytta.
Ja. Mm. Och inte den här klassiska, att jag vill bara testa om jag kan.
Nej, gör inte det.
För du kommer att kunna.
Ta det på loppet istället. Ja,
ja, du kommer att kunna, speciellt med det där. Du har liksom adrenalin, du har folk som hejar. Det är en helt annan grej att springa. Nu har inte jag sprungit, så jag kanske inte ska säga så mycket. Men jag tänker mig att det är en helt annan grej att springa på lopp det än på egen. Ja.
Det är samma vilken sträcka du än springer, alltså sprint. Så känner man ändå av det där, att det är helt annat att tävla. Och få publikstödet och allting. Man laddar ju upp mentalt mycket mer och allting också. Så att oftast så klarar man ju prestera så mycket bättre än vad man tror. Ja. När man väl ska tävla den dagen. Mm.
Ja, sen har vi en annan lite löpfråga. Men då är den mer om hur man ska träna och tänka kring OCR-träning. Så här blir det mer löpningen som en del av loppet.
Mm. Här kanske du har lite mer Sara, tänker jag, tankar kring det. Du som är lite mer stark och så mycket mer styrka. Min ja. Spontana tanke.
Ja, men det är kul. Jag har haft några faktiskt PT-kunder som har satsat på OCR. Och jag tycker att det är en väldigt rolig utmaning för mig. Nu är inte jag liksom expert på OCR, men jag är ganska duktig på löpning och ganska duktig på skins och gymnastik och den delen. Så att vi har fått ihop ganska bra i alla fall när vi har kört. Men det jag brukar tänka då, det är svårt att göra så här generella vad du ska träna på, för att det beror på vad personen som har nu skrivit in, vad hon gör mest av i vardagen. För att man säger så här, de som hittar till OCR, oftast är det löpare. Och då behöver man träna kanske mer på det här med klättra och styrkedelen. Eller så är det de som kommer mer från styrkedelen och tycker att åh, det här ska vara ett roligt lopp att springa, för jag är inte annars någon som springer lopp. Men då blir du mer fokuserad på löpningen för den. Mm. Mm. Så man får lite så här fundera ut, vad är mina svagheter? Och det är ju det jag behöver lägga mest fokus på. Mm. Så renodlad löpare kommer att få köra mycket mer greppstyrka och överkroppsstyrka, medan den som har spenderat mycket tid i gymmet, den kommer att få träna mycket mer på sin löpträning.
Mm. Så att, men verkligen.
Så får man lite tänka. Men sen tänker jag också liksom att alla behöver löpträna. Så att jag tror att de här OCR-banorna, dels ser ju de också ut olika. Det finns allt från kanske 5 kilometer upp till, vad är de längsta, 15 har jag sett åtminstone.
Ja, 15 i alla fall vet jag. Det finns Stockholm. Ja. Det finns,
och det är också ganska, det är också ganska stor skillnad. Så att för det första, så här, bestäm dig vilket OCR-lopp är det du ska satsa på. Vad krävs för den? Att göra en liten, man kallar det så här, krav- och kapacitetsanalys som man brukar göra inom idrotten. Och då ser man så här, vad krävs för att göra det här loppet? Ja, jag behöver springa så här långt. Hur många hinder är det på loppet? Hur ser hindren ut? Och börja ta ut de hindren som du tror att är dina 5 svåraste. Mm. För där säger det ganska mycket. Då behöver vi börja titta på dem. Är det där du ska liksom hänga och ta dig fram med en arm i taget, eller är det att eller är det tuffare att krypa under trånga gångar, eller alltså vad är det som är det du kommer att prata, är det rörlighet du behöver, eller är det smidighet, eller är det överkroppsstyrka? Så man får ta ut lite liksom så här loppet, och sen faktiskt, de brukar ju ha en sån här hinderkarta som man kan läsa på innan, där det står exakt vilka hindren är och sånt, för det är ganska olika från lopp till lopp. Vissa är mer fysiska och vissa är mer nästan så här mentala också. Att det kan vara att man ska hoppa genom någon eldring eller hoppa från hög höjd ner i vattnet.
Eller ner i isvak.
Ja, exakt.
Jag har upp en gång. Fy fan.
Så det finns ju olika på olika sätt. Men om man tar på löpningen så skulle jag ändå säga att man behöver blanda ganska mycket, både långa och korta intervaller. Tröskelpass, för att man kommer ligga typ i tröskel hela tiden.
Mm,
för
det är inte så, precis.
Man springer inte så långt i sträck utan ett hinder. Därför kommer du kunna ha ganska hög hastighet, tempo mellan hindren om du vill springa på en bra... Nu utgår jag från att det är att du vill prestera bra på OCR, inte bara ta dig igenom med kollegorna.
Nej, precis.
Utan att du faktiskt vill. Mm. Så då är det ganska mycket tröskelpass och specifikt liksom backträning också, för de där brukar inte vara helt platta sällan heller.
Exakt.
Inte de större i alla fall. De brukar ju vara ganska mycket backar, så att man faktiskt tränar på att springa i backar och inte då kanske heller på så här fina grusvägar, utan det kanske är en skidbacke eller det liksom är den typ av terräng. Så det skulle jag säga liksom att träna allt den typ av träning, men också sen när det börjar närma sig lite så här, när man de här sista månaderna, när man ska börja bli lite mer specifik, då kan man ju också till exempel vara ute och springa sin mil som man kanske brukar ha som ett distanspass, Men att kunna lägga in att så här, ja, men efter varje 250 meter så ska du stanna och göra 10 squat jump, 10 armhävningar, 10 burpees innan du får fortsätta. Så det kan vara ett bra sätt att öva på om inte man har en bra bana, så här, utegymmen och hinder och sånt. Utegym är inte riktigt sånt. Det finns så här militärbanor på vissa ställen. Men det är inte alla som har tillgång till det. Så då skulle jag göra så där att jag springer milen, men efter varje 250 meter så gör jag några fysiska grejer så att jag blir den här trött muskulärt också och ska fortsätta springa. Så ska jag försöka göra den lite mer specifik i löpträningen ju närmare jag kommer. Sen om man tänker i gymmet så tänker jag att alla behöver egentligen kroppsstyrka, överkroppsstyrka och greppstyrka.
Ja, och det är ju framförallt jätteviktigt. Ja. Mm.
Och det får man ju bäst genom att göra det, alltså hänga mycket. Så att bara häng i olika grepp, handflatorna mot dig, handflatorna bort från dig, mixat grepp, kanske testa hänga i en hand, kanske alltså i båda så, monkey bar. Så att här är det bästa på att bli bra i det är att göra det.
Alltså det här är ju mitt stora problem när jag kör styrketräning, när jag inte kör van och kör så mycket. Alltså typ när jag kör marklyft, det som brister snabbast, det är greppet. Det är inte min styrka i kroppen, det är att jag inte orkar hålla greppet.
Ja, och det kommer ju bli bättre bara av att du kör marklyft.
Ja, gud ja.
Så kommer du också bli bättre på det, men det kan ju vara frustrerande när den är svagaste länken. Ja, men egentligen bara tänka liksom så här, ja men bara fortsätt göra det. Och försöka sätta upp då liksom paus, alltså så här att göra det i intervaller. Om du inte orkar hänga en minut i sträck, nej men gör då 3x20 så har du en minut där. Sen kanske 3x30, alltså så här, gör det i intervallhäng också, så som vi springer. Och sen finns det andra övningar också för greppstyrka. Det är typ olika former av så här farmers walk när man ska bära kettlebells.
Precis.
Exakt.
Grymt, och sen, bra ju.
Ja, och det jag har gjort också för många nu på de här OCR-loppen är också att ibland så har du inte ens en stång att greppa, till exempel som är en monkey bar eller någonting, utan nu börjar det vara sådana stubbar och sådana, alltså du vet att det hänger någonting som inte är vågrätt, alltså inte en stång utan att den hänger neråt, säg som en liten stump som du ska hålla i. Så jag brukar också ha mina kunder att göra typ som hängande rodd, så som man kan göra hängande rodd i TRX eller i en kivstång, att man lutar sig ner och drar sig uppåt mot en stång, men att istället för att de får hålla i stången så sätter jag små handdukar i vardera hand, så att vi sätter handduken runt stången och de får bara greppa i handdukarna. För det blir mycket mycket tyngre för greppet. Så att jag jobbar med det samma, bära kettlebells, men inte genom att greppa kettlebellen, utan du har en handduk som är trädd genom handtaget och så får du bara hålla, knipa om handduken. Den tycker jag att är väldigt bra, för då måste du verkligen knipa om. Du kan liksom inte haka fast runt fingrarna och hitta att du hänger på fingrarna, utan här måste du aktivt hela tiden klämma och knipa för att hålla kvar vikten, och det blir bra mycket värre. Så sådana grejer kan man sätta in för att liksom överbelasta knipet och verkligen träna på det. Det är knipet, nu låter det som att vi pratar om någon bäckenbotten. Men nu pratar jag alltså underarmsstyrka, greppstyrka. Men sen också försöka få mycket teknikträning, för att tror det eller ej, men jättemycket är teknik. Så har du bra teknik så är många moment inte så tunga. Som om man kollar på de här monkey bar, de här i stort sett så hade du inte behöva kunna klara chins, även om det är såklart en fördel om du kan göra chins. Men det är inte jättemånga hinder där du måste ha hakan ovanför händerna.
Nej.
Utan har du bra teknik att använda skulderbladstyrkan och skulderbladsaktiveringen och kunna pendla dig fram och stabilisera och ge fart från axlarna, så kan du ta dig fram på de här hindren jättemycket med teknik utan att bli så trött muskulärt. Så att försöka komma till ett ställe där du kan träna på de här ringarna, irländska bordet, sånt också, att hur du får du tag greppa irländska bordet, är ju sån här stort plank som du ska ta dig över. Men det är ju svårt, för du har ingenting att sätta fötterna mot, det är ingen vägg. Nej, så du ska bara upp över. Men den är också väldigt teknik, att där är det mycket spänst att kunna hoppa så högt så att du får handen bakom planket, och då har du raka armar. Det är inte så mycket överkroppsstyrka, där är det att pendla och ta sig med teknik upp.
Så lite försöka. Här repklättring också är ett moment. Så när jag sprang i sånt lopp så var repklättring, och det tränade jag nere på CrossFit-hallen liksom innan. Så den kunde jag ju jättebra när jag kom dit. Ja. Bara, fan vad
och
bra
det är samma
gick.
Sak repet också. Har du lärt dig CrossFit-tekniken så märker du också att det är inte så jättemycket armstyrka där heller, utan du kan få hjälp av benen.
Ja.
Så att alla de här hindren finns det jättemycket teknik. Så att jag skulle säga att sätt lite fokus på att ta dig till ett ställe där du kan träna på de här olika hindren. Och samma rampen, tänker jag, det är också en sån där. Den här sista som brukar vara på slutet. Ja, som var.
Har du kört, Sara? Har du kört på sedlopp?
Ja, jag har kört.
Och klarade du rampen?
Ja, jag klarade på första försöket och aldrig testat.
Jag gjorde inte det.
Nej, och jag tror att
för det var armstyrkan. Jag hängde där sen och kunde liksom inte... Jag kom inte upp, det gick inte.
Ja, och jag tror, när jag har försökt kolla på... För jag har sett, liksom, jag fattar liksom inte varför vissa inte kom upp. Och jag bara sprang upp. Och jag hade inte så hård med mig så hård fart, men det jag gjorde var att jag sprang snabbt. Och jag tror att kruxet är att inte sluta springa. Okay, att folk tittar på kanten och hoppar till kanten och blir att hänga i armarna.
Så gjorde jag, så hängde jag i armarna.
Exakt, jag bara sprang. Jag bara springer så länge jag har kontakt med väggen. Så fortsätter. Så jag försökte nästan springa så många steg det bara gick. Och då när jag kom upp, då sprang jag ju nästan upp över kanten. Alltså jag satt med händerna på kanten och sprang, hoppade. Jag drog mig inte upp. För jag hade på något sätt med mig farten från benen. Så den är också jättemycket teknik, tror jag. Så, att jag menar liksom, så jag tror att det handlar mer om att inte ta jättelång fart, utan kort men snabba steg och fortsätta springa hela
vägen. Och bara bestämma sig där också, tror jag.
Exakt, och tänka att du ska upp med hela kroppen. Inte tänka att du ska med händerna till kanten, utan du ska upp med hela kroppen så högt upp till kanten som möjligt.
Mm. Just det. Ja.
Och därmed är det säkert också att träna tajmingen i steget. Någonting. Att det kanske kändes mer naturligt för mig att trycka i, eftersom jag ofta tränar ett explosivt steg. Jag vet inte.
Jag tror också, absolut.
Så det är väl mina så här OCR-tips. Om jag ska säga så. Löpträning, intervaller, tröskel, specifik träning, mycket teknik, greppstyrka, överkroppsstyrka. Och där också, ja, absolut. Crossfit, cirkelträning, all den under försäsongsträningen där du blir trött i hela kroppen och jobbar med kondition samtidigt. Så du behöver ha trötta muskler och orka springa.
Nästa fråga då, ska vi gå vidare?
Ja.
Vad är era favoritintervaller? Undrar någon här. Vad har du för favoriter?
Ja, så jag skrattar när jag säger bara, jag kan inte ens kalla det intervaller när det börjar vara så här. Jag börjar tänka att mitt roligaste pass, det är ju när vi springer så här 40 meter från startblock med motstånd, så man ska ha någon att springa mot. Det är det roligaste, men, jag bara, men då har vi typ så här 2-3 minuter mellan varje 40 meter, så jag vet inte om det går in som intervaller eller om det bara går som startträning. Men det tycker jag är jätteroligt. Att racea med någon på korta sträckor när någon är med. Inte när man tränar själv, utan ha någon som är med startsignal. Med, som man har reaktionen med också. Det tycker jag är superroligt. Men om jag inte får ta den typen av träning utan annan, då gillar jag all form av sån här, men typ pyramider. När det blir kortare eller längre och sen går tillbaka. Så man ser liksom ett tydligt system. Det tycker jag är skönt mentalt. Och annars om det är någon trappa så vill jag hellre att det börjar med den längre och blir kortare och kortare. Och det är nog för att jag känner mig bättre på kortare, så det blir mentalt roligare också. Så jag gillar när det är variation. Och så tycker jag också, i och med att jag gärna vill springa snabbt på mina intervaller, så tycker jag också om när det finns någon seriepaus inlagd. För det hjälper mig. Står det så här att vi ska springa 15 stycken 100 meter till exempel. Eller om det står 3x5. Det är ju lika många. Men vet jag att efter den femte så får jag lite längre vila. Det hjälper mig ganska tydligt att orka hålla tempot högre på alla. Än om det är 15 i rad. Så jag gillar den typen att när man slänger in seriepauser efter var femte. För att då tar man 5 i taget och får lite högre kvalitet och hastighet. Det gillar jag. Vilka är dina?
Jag har nog alltid haft... alla typer av backintervaller som favoriter. Jag tycker det är kul. Det händer någonting med den här i skogen oftast. För att verkligen trycka på. Liksom. Jag tycker om en sån form som är... Säg att du har en backe på ungefär 300 meter. Eller 400 meter. Ganska lång backe. Liksom. Inte förbrant, men ganska lång. Och så placerar man ut 3 koner på vägen upp. Ungefär med lika samma avstånd. Så första gången så springer du upp till första konan. Och så ner igen. Joggar ner. Och nästa gång så springer du upp till andra konan och joggar ner. Och tredje springer du upp till ända längst upp på toppen och joggar ner.
Så det är liksom idioten därifrån... i backe?
Ja, precis. Och sen så kör du kanske typ 3 sådana liksom set. Så det blir... Ja, den är väldigt kul. För det liksom blir varierat varje backintervall du kör. Så kort, det längre, roligt. Längst. Kort, längre, längst. Kort, längre, längst. Och den är väldigt jobbig.
Ja, det förstår jag. Men den är,
den är väldigt, väldigt bra. Mm. Sen gillar jag faktiskt också att springa diagonaler på gräs på en idrottsplan. Ungefär 15 sekunders intervaller kanske blir det, att man springer diagonalen på gräset och så springer man, joggar man sakta kortsidan och så diagonal tillbaka och sen springer du sakta på kortsidan, så det blir som en 8 på en stor fotbollsplan kan man säga ungefär. Mm. Hänger du med?
Ja, de har jag gjort några gånger.
Och barfota, och då springer man ju ganska snabbt tempo barfota. Och det kommer nog få min friidrottsbakgrund, tror jag. Jag tycker det är kul
att dra på. Det här barfota.
Jag tycker det är fantastiskt. Jag älskar de intervallerna. Så ja, både backintervallerna och sen de här på gräs tycker jag bäst om.
Jag tycker det kunde det så här. Det borde, vi har ju både väldigt specifika så här för löpning, maraton. Men det här också när folk... För jag tror att många har löpningen också som en komplement eller som en del av sin träning bara.
Ja, det tror jag också. Mm.
Så här är en tjej som skriver så här. Om man ändå är... rätt vältränad. Hon tränar 5 gånger i veckan, både crossfit och löpning. Och hon har, löpningen har hon ändå tränat 2 gånger i veckan i 2 år. Så hon är ändå ganska van med löpningen. Men hon undrar då om man skulle kunna mäkta med ett maraton med den här typen av träning.
Ja, hon kör distans upp till 2 mil, hon skrivit här ju.
Ja.
Den missar jag för att den detaljen. Det här, okej. Okay. Jag skulle säga direkt här att hon kan springa ett maraton. Ja. I princip. Ja, alltså 2 mil är ju ett långpass. Bara det.
Ja, men precis. För man tänker ju så här. Eller jag tänker just så här. Det här har ju inte varit något problem. Men jag hade ju ändå vilja börja så här. Göra henne lite mer beredd ändå.
Ja, absolut.
Sista tiden inför. Mm, och då framförallt med att öka upp den totala träningstiden per pass. Alltså inte alla pass, men att ändå kanske ha en gång i veckan eller varannan vecka där passen får börja bli upp mot igen så här 3 timmar. Så som du sa, att du vill ju att de ska springa 3 timmar.
Absolut, för om hon vill komma och springa maraton och inte dra på sig en skada eller någonting och vara så väl förberedd som möjligt, då skulle jag ju öka på det längsta passet successivt så det kommer upp till 3 mil. Det skulle jag göra, absolut. Ja.
Jag skulle också tänka så, liksom längre den, eller åtminstone om man känner sig nämen att hon ändå vill träna typ mer så här, då hade jag åtminstone gjort så att hon kanske springer 1 mil innan crossfit-passet, kör crossfit-passet och springer 1 mil efteråt. För hon springer 2 mil, men hon har tränat åtminstone 3 timmar, kanske lite mera.
Ja, jättebra,
så det hade varit jättebra. Alternativ tänker jag också, om man känner sig nej men jag är inte för att jag vill inte hålla på och springa långpassen så ofta, så tror jag att det är ändå ett sätt att vänja kroppen med att vara igång länge. Du springer på trötta ben, men du har inte sprungit de trötta bara, utan du har trött ut dem på annat sätt, och det funkar ju också egentligen. Även om det och kanske inte är så eliten skulle göra, men alltså så här, om man bara för att klara av maratonet och ändå tror jag att kunna göra det ganska bra och smärtfritt, så tror jag att det hade funkat.
Och här skriver hon tränar löpning 2 gånger i veckan, va? Och 5 pass totalt.
Ja.
Så jag tolkar det. Och jag skulle kanske byta ut under en period så det blir 3 löppass i veckan och 2 stycken crossfit en period också inför det här loppet.
Ja,
så hade jag gjort. Vänt lite på det. Så största fokus blir ändå löpning en viss period inför loppet. Och sen kan hon gå tillbaka till att köra mest fokus på crossfit efter.
Ja.
Så hade nog jag gjort.
Ja.
Okej, nästa fråga. Jag har tränat efter program nu i ett par månader och känner att jag får slita mer för att hålla mitt grundtempo mer än innan. Känns ju som det borde bli lättare. Benen känns sega. Intervallerna går ändå bra och jag får upp bra fart. Känner mig inte tröttare direkt, utan mer att kroppen inte riktigt svarar. Har ett maraton 19/10, alltså det är om 3 veckor, 2 veckor nästan, bara 2,5 veckor. Ja. Hur hade ni tänkt framåt och lagt upp träningen? Alltså jag tänker så här, jag skulle vilja lugna henne lite, känner jag spontant. För hon har ju gått på ett träningsprogram inför ett maraton här nu, som hon har skrivit. Och jag gissar på att hon har kanske lagt på lite mer träning inför den här maran då, än vad hon sprang innan, tänker jag. Och då blir så kroppen, den reagerar lite med att kanske brytas ner lite grann. Alltså den kanske ens, benen kanske är sega när man tränar som allra mest. Och jag tror att om hon bara drar ner på träningen nu lite inför, 2,5 veckor kvar, då ska man ju dra ner på träningen. Då kommer hennes kropp svara med att liksom bli piggare. Benen kommer bli piggare och starkare. Så jag tror att det här är ganska naturligt att det blir så här i en sån här lite hårdare träningsperiod. Benen blir tröttare och segare, men med lite vila, med mindre träning sista tiden här nu, så kommer hon kommer vara stark på tävlingsdagen, tror jag. Verkligen.
Ja, jag tror nästan också det låter som när man brukar kunna känna sig lite på gränsen till nedtränad där För att man har gjort allt jobb är nästan gjort här.
Mm. Och det är så det ska typ kännas.
Ja, men det är därför liksom är det också superviktigt nu med vila. Ja. Och att liksom låta återhämtningen göra sitt.
Ja, och jag gissar på om hon fortfarande har programmet kvar där, så står det säkert att hon ska trappa ner på träningen en hel del de sista två veckorna innan. Om det inte står det, om programmet har tagit slut, så kör mycket mindre än vad du har gjort nu de sista två veckorna. Så kommer det här gå bra. Jag tror verkligen det.
Den här då. Om man känner att man har nått en platå i sin träning, framförallt i löpning då. Har ni några speciella tips för hur man kan ta sig framåt? Tips på metoder och knep?
Ja, det här händer ju alla, tänker jag, som håller på med någon slags idrott. Man ibland hamnar på en platå, det händer inte så mycket, man utvecklas inte. Jag tror väldigt vanligt att många springer sina liksom sina runder, men alltid är van vid också och repeterar det ganska mycket i sin träning. Jag tror att hamnar man här så behöver man tänka om lite, kanske ändra fokus, kanske dra ner på antal löppass och göra någonting annat en period, kanske göra något helt annat en period, eller fokusera om löppassen. Springer du en milsrunder ganska ofta, samma runda, byt miljö, byt underlag, byt sätt att springa, kör mer intervaller, kör mindre intervaller, alltså beroende på vad du kör nu idag. Spring mer med någon löparvän som du inte gjort förut, alltså, eller hitta till en annan träning som är konditionsträning. Det kan vara simning, crosstrainer, det kan vara vattenlöpning, det kan vara spinning, det kan vara, eller bara styrketräning. Ändra någon slags fokus i din träning, tror jag, en period. Vad tror du?
Ja, jag håller med. Och så här, igen, kom ihåg att i långa loppet så är det ändå all träning du gör kommer att göra dig bättre på lång sikt. Så att man inte tappar liksom dippen och liksom slutar springa eller så. Nu tror jag inte att det är så allvarligt. Men att man ändå tänker att även om det inte går framåt nu, så alla pass jag gör nu så kommer fortfarande att göra mig bättre på lång sikt.
Men att också då, med långsiktigt tänk i träningen. Det är så lätt att hamna i här och nu. Nu känns det jättejobbigt. Men det kommer kunna vända. Tänk långsiktigt.
Och sen att komma ihåg det här som vi har sagt förut också, att det är ganska lätt att bibehålla det man har. Så att våga variera. Ja. Våga, som du säger, göra lite andra saker. Har man satsat mycket på att det är halvmaran man vill springa bättre och det känns som att man inte går framåt, nej, men kör lite 5000 eller 10000. Alltså den typen, och kanske bara för att switcha fokus lite grann. För du kommer få med dig någonting från den träningen som också kommer påverka dig positivt. Så att speciellt om det blir mentalt jobbigt, då ska jag försöka switcha fokus lite grann till, eller som du säger, att köra mer av intervaller eller till och med någon annan, alltså cykel eller så. Men att våga tänka lite mer varierat och mångsidigt och känna trygghet i att bara att du kör det andra någon gång i veckan, så kommer du behålla ganska bra ändå. Hitta så att du har roligt. Det tror jag är det viktigaste. Gör någonting med din träning så att det åtminstone känns kul att träna, oavsett om det går framåt eller inte, för då är du ändå på en bra väg.
Om man kanske kan hitta något helt nytt att träna inför. Om man känner så här, jag har ingen ork eller mental fokus på löpning. Nej, vad kan jag hitta istället? Hitta någonting helt annat en period. Alltså, som jag med simning, nu simmar inte jag jättemycket, men ändå att jag har hittat ett annat fokus lite i min träning.
Exakt.
Det är simningen en liten grej som jag vill bli bra i nu. Liksom. Och då blir min träning roligare. Jag tycker det är mycket roligare nu. Alltså. Även fast det är vilken träning jag kör nu, med att tränar inför ett swimrun i sommar. Vilket är ett sjukt för att vara mig. Liksom. Men hon kanske hittar en grej som bara säger, men det här gör inte helt annat. Så kan man hitta någon slags motivation som man inte har haft på länge kanske.
Ja, för platån kommer man över bara genom att fortsätta.
Ja, det gör man. Absolut.
Ska vi nöja oss där?
Alltså jag tycker det, för nu har vi hållit på och pratat här i... det är över en timme. Troligtvis. Så kommer vi som sagt återkomma med avsnitt om mer om kost framöver. Var det någon mer skada? Ja, skadefokus. Ja, vi hade lite skadefrågor också som vi inte fick med här nu. Men det tänker vi också satsa på att ta ett avsnitt och prata lite mer om löparskador.
Ja, så ni kan alltid fylla på med där. Men har man ju så här väldigt specifika så är chansen mindre att vi tar upp dem. För det är bättre att det är frågor som flera kan ta del av och ha en fördel av att liksom få svar på. Så att blir det för specifikt att jag har rätt problem med det här, då säger jag alltid gå till en sjukgymnast och få liksom hjälp med det.
Ja,
för det är alltid bättre att ta tag i det innan det blir för stort problem. Men vi kommer att samla ihop lite klassiska löparskador och hur vi tänker lite kring rehab och prehab.
Mm, precis. Ja, men jag tycker att det är väldigt bra frågor av alla våra lyssnare i alla fall. Mm. Till det här avsnittet. Jättekul. Och vi får mycket idéer till vad vi ska prata om i podden framöver. Nu har vi ju två hela avsnitt med kost och skador som vi kommer att ha framöver. Så att det är jättebra. Mm.
Vi ska jobba vidare, båda två antar jag nu.
Yes, onsdagsadmin. Ja, precis. Så blir det samma för mig. Så får vi höras nästa vecka igen.
Ja, ha en fin vecka.
Ha det bra.
Hej.
Hej då.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.